Värvet görs i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Men jag var ju kommunist jäveln. Kommunist och kristen.
Värvet. 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 Värvet.
Hej, det här är Kristoffer Triumf och det här är Värvet, avsnitt 35. Och Värvet är alltså en podcast där jag intervjuar en gäst i veckan ungefär. Avsnitten kommer oftast på söndag kväll eller måndag morgon. Sådär.
Vignettlåten, jag sjunger med i den varje vecka, men jag börjar bli självmedveten också nu när det droppar in musiker bland gästerna. Ska jag kanske byta ut den? Har den gjort sitt? Är det töntigt att jag sjunger den själv? Ni får jättegärna mejla varvet@triumf.se om ni har något förslag, eller skriv någonting på Facebook-sidan sådär. Den heter Värvet bara, tror jag. Eller säg något till mig på Twitter. Jag heter @triumf. Och hashtaggen som man använder där är värvet med ä. Och anyhow, apropå att rekommendera saker, jag har ju kreddat podcasten Arthur nu i typ 30 avsnitt, och det var någon på Facebook-sidan, Martin Larsson närmare bestämt, som skrev att jag, citat, tillskriver rekommendationsfrågan lite för stor verkshöjd, slutcitat. Och jag håller med till full, och jag inser att det är konstigt att jag kreddar den vecka ut och vecka in. Och jag har kollat med Martin Degrell också, som gör Arthur, och ja, jag har fått godkänt på att annektera den där frågan. Den är nu även min, helt enkelt. Ibland blir jag intervjuad. Tack för att ni skriver om Värvet. Det är jätteroligt, för då får podcasten fler lyssnare. Men nu senast så fick jag frågan om jag känner alla gäster. Och det kan kanske vara bra att berätta att det gör jag inte. Jag har känt 4 eller 5 av de 38 intervjuoffer jag har haft här eller besökt. Thomas Andersson, vi känner jag. Vi möttes på Nöjesguiden för 15, nästan, nej, inte 20 år sedan, men 15 år sedan. Han var några år äldre än jag och hade dunderkoll på allt, tyckte jag. Mina minnen av 90-talet är lite vaga. Men jag minns att han en gång kom så här typ vid jul med en stor skivpåse. Då hade han bland annat köpt Songs in the Key of Life med Stevie Wonder, och jag trodde Stevie Wonder var en tönt liksom. Men Thomas kollade på mig med stort allvar och lät mig förstå att det här var ingenting man skulle skoja om. Sen kollade jag upp den här skivan i efterhand, och den är ju verkligen fantastisk. Jag tror att det är en trippel vinyl faktiskt. Nåväl, om du inte vet vem Thomas Andersson är, så kan jag ju säga då som en liten ingress att han är alltså gammal skribent, vi pratar om det alldeles strax, och numera också en härlig singer-songwriter. Han släppte en skiva för kanske 11 månader sedan, ja, någonting sånt, Romantiken, nej, inte, ja, 10 månader sedan. Och om jag hade haft en sån här årsbästa lista, det har jag inte längre, men om jag hade haft det, så hade en låt därifrån varit med på den. Och Då kör vi då, heter den låten, och det gör vi också nu. Varsågoda. Vi var ju tvungna att göra om förra intervjun av tekniska skäl, men nu är du här igen, välkommen.
Tack så mycket.
Vi jobbade ihop på 90-talet. Vad minns du av den tiden? Och vad minns du av oss, liksom, av mig?
Av dig? Så minns jag att du var darrhänt. Att du drack ölen oroväckande fort. Jag minns att du sa åt mig en gång att du tyckte att jag släppte din hand lite för fort när jag hälsade på dig. Vilket högg till. Det där fick mig att börja fundera på om jag... Ja, det gjorde intryck på mig helt enkelt. Mm.
Har du
jag har försökt dig? Tänka på det. Så där, jag har hållit minnet av dig levande genom att på något sätt reflektera över det där. Att jag får inte släppa folks händer. Det känns lite som att man distanserar sig från dem.
Ja, det är sant ju.
Ja.
Min känsla var ju att du hade en... Du fick ju göra väldigt mycket coolare jobb och större intervjuer. Och, ja, men du var ju... stjärnintervjuan på Nöjesguiden då. Stämmer inte det?
Det vet jag inte.
Du gjorde ju ofta omslagsjobb, intervjuer.
Mm. Visst, fast vi hade ju Jan Gradvall på redaktionen under de här åren, första åren i alla fall, och sådär. Så det var ju fler som gjorde stora jobb.
Men det var du och sen så också Martin Jelin som var unga och lovande.
Martin Jelin var jag ju lite med och tog dit, för att jag intervjuade honom när han var 15 år och åkte hem till hans pojkrum och gjorde ett reportage för Svenska Dagbladet om hans fanzine Nowhere som han hade. Jag träffade alltså honom, Madeleine Levy och Gustav Jelin i ett litet radhus ute i Saltsjöbo. Och Martin...
Är det inte Orminge?
Orminge var det, just det. Och Martin skrev då bara om indiepop.
Jobbade Madeleine med den också?
Ja, precis. Aha, okay. Ja. Och han var så begåvad, skrev så bra så att han fick komma till Nöjesguiden som 15-åring. Och hans, jag kommer att hans första recension var Oasis debutplatta, huvudrecension den månaden. Som han gjorde briljant. Ja.
Ja. Hur började allt för dig?
Det började egentligen i ett klassrum i Hökarängsskolan i mitten på 80-talet när jag, min svensklärare Birgitta, som var en härlig kvinna som alltid hade läppstift på sina stora framtänder, när hon säger till Niklas i min klass att de söker pojkar som kan göra ungdomsradio i P3. Tror du att du skulle vilja åka dit och testa? Och jag överhörde det här och kunde liksom inte för mitt liv förstå hur hon kunde fråga en sån slät figur som honom om det här, att hon inte frågade mig. Jag hade haft en sån dröm om radion sen jag var 10. Jag lyssnade alltså skitmycket på radio hela kvällarna när jag var liten. Det låter som att jag är född på 40-talet, men det gjordes väldigt mycket bra kvällsradio på 80-talet.
Det kan vi konstatera att det är du inte. Du är född 72.
Just det. Det gjordes väldigt mycket bra radio med så här musikinriktning på 80-talet. Och bland annat fanns det ett program där unga människor fick spela sina favoritskivor. Och det var min högsta dröm att få göra ett sånt program där jag fick spela mina skivor. Så att nu såg jag min chans. Jag slängde mig liksom på det där och sa att jag hakar på. Och sen så utmanövrerade jag honom där uppe på P3 och tog knäcket. Och då fick jag, mitt första jobb var att jag skulle intervjua Tåström. Och jag hade en briljant producent som heter Annika Hellbom. Hon gjorde supermycket radio. Dotter till Olle Hellbom som gjorde många av de här Astrid Lindgren-filmerna. Hon sa så här, och det här liksom, tror jag verkligen har tagit med mig sen dess. Hon sa liksom, nu när du ska träffa Tåström, hon visste ju att jag liksom, att det var min största idol. Det här var under imperiet-tiden. Så hon sa, nu ska du inte vara duktig här, utan nu ska du liksom fråga sånt som du verkligen är intresserad av själv. Jag fick liksom börja fundera på, vad är jag verkligen intresserad av? Så jag frågade honom. Jag tror min första fråga var till honom så här, de där brallorna som du hade på dig i FIB Aktuellt, som var så här gulspräckliga, var du köpt dem? Och då var han helt så här, han kan ju ha väl på sin vakt, men det var jävligt avväpnande. Och han började berätta, de där brann, ja, de hittade en polare i en container, sen sydde jag om dem. Och efter det så var det så där, det blev en väldigt bra intervju. Så det var, jag fick ju liksom en smakstart på det här med att intervjua så här. Så jag, och ett slags självförtroende. Jag gjorde det där i 4 år. Jag gjorde jättemycket intervjuer, mycket så här, sitta med sina kompisar och prata kondomer och sånt där, alltså klassisk ungdomsradio. Och sen så såg jag att DN hade haft en ungdomsredaktion över ett jullov. Och då tänkte jag, mina föräldrar prenumererade på Svenska Dagbladet på grund av att de var kristna. Och inte för att de var borgerliga, men Svenska Dagbladet var de liksom, skrev mer om kristna frågor än vad DN gjorde. Jag tänkte, jag skriver till Svenska Dagbladet och föreslår någonting liknande, för jag ville skriva. Jag hade ju redan skrivit låtar i liksom 10 år. Så här. Och tyckte väl att det var skriva jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle bli författare och sådär. Så jag skrev ett brev till dem när jag var 17 och sa att jag gillar Claes Östergren och tänkte att jag kanske skulle kunna skriva för er. Och fick inget svar. Och sen så skrev jag igen året efter när jag var 18. Och då fick jag ett svar och sa att du kan komma upp hit. Och då gick jag på Södra Latins gymnasium. Och jag minns att jag cyklade från Södra Latin på min militärcykel med såna stora ballongdäck. Jag hade på mig en mockajacka och en basker. Jag berättar det här för att du ska förstå att 80-talet hade liksom inte kallnat. Det var fortfarande liksom en sån doft av bokcafé och syndikalistfestival runt mig. Det var liksom långt innan folk började renovera kök och köpa märkeskalsonger och sådär. Och jag fick träffa 2 redaktörer där som sa att vi...
Clemens Pöllinger
och Pelle Ekman. De frågade mig om jag skulle ha studentmössa på mig när jag tog studenten. Och de frågade mig hur gamla jag trodde att de var.
Vad var rätt svar på det studentmässa-frågan?
Ja, jag gjorde dem ju besviken genom att säga att jag skulle ha det. För att, Jag skulle nog ha det mest för att göra min farfar glad, för att han kom från en familj där man inte hade utbildat, så han tyckte det var väldigt fint där med studenten. Så att, sen undrade de hur gamla de var, och det tror jag var för de ville kolla om jag var galen. Jag tror de ville kolla om jag hade liksom verklighetsförankring, att jag var hyfsat omdömesgill helt enkelt. Jag svarade hyfsat rätt på det också.
Mm.
Och jag kontrade med att fråga vad jag skulle få för betalt. Mm. Och då trodde de nog att jag var galen igen. Då blev jag så där lite plats i korgen. Det tar vi sen.
Mm.
Jag fick testa i alla fall om jag kunde skriva, genom att skriva om hur det var att ta studenten på Södra Latin. Och jag skrev en ganska personlig text om det där, och som gjorde att jag fick skriva en till text.
Mm. Men det var krönikor?
Nej, det var som en slags helsides krönik, eller som en text om att ta studenten. Jag pratade även med några polare på skolan så där om det. Så.
Södra Latin, det är väl där det är sång och sånt?
Ja, ja. Fast jag gick inte någon musiklinje. Jag gick samhällsvetenskaplig först, och sen så bytte jag till socialestetisk, som var en tvåårig linje, bara för att jag insåg att jag skulle kunna komma ut ur skolan lite fortare, och för att det var en mycket roligare klass. Så att jag hade alltså ett jobb. Jag hade jobb liksom dagen efter studenten.
Hur ansågs du i plugget?
Jag hade ju gått från att ha varit en alien i mina förortsskolor, en kommunistjävel liksom, som klädde sig konstigt och var lite så här elevrådsordförande och lite allmänt. Ja, jag var inte någon populär typ liksom. Till att komma till Södra Latin där allt det där var status liksom. Södra Latin var lite så här en svalka efter 9 års konflikthärd. Det var så det började med journalistiken, och jag bodde på den här tiden i en 17 kvadrat stor lägenhet på Folkungagatan. Och runt hörnet där så fanns det ett nattöppet café som heter Söderhov, taxifik. Och då föreslog jag för de här redaktörerna på Svenska Dagbladet att jag skulle få skriva om det där stället. Så jag hängde där några nätter, och sen så pratade med gamla gubbar som kunde berätta om hur det var när de så köpte sex i Klara kvarteren av studentflickor på 60-talet. Och, alltså massa såna här nattexistenser på Söder. Och så slog de upp det här över ett... Det var ju på den tiden det var en stor tidning. Så här. Slog de upp det över ett mittuppslag med bilder, fantastiska bilder av Erik Börjesson runt om i svartvitt. Och det här var mitt första stora knäck. Och den där typen av jobb gjorde jag väldigt mycket på Svenska Dagbladet. Det är en typ av journalistik som har helt försvunnit nu. Alltså att att jag satt på ställen natt efter natt. Det kunde vara klosterpub som var liksom Christer Petterssons hak. Där satt så här gubbar med 9 fingrar och liksom dartpilarna ven genom luften.
Var låg det?
Jag tror fortfarande ligger kvar på Sankt Eriksgatan. Det här depp-pub-stråket.
Ja, just det. Men precis innan bron från Fridhemsplanset.
Ja. Och nästa vecka så satt jag på liksom Kristallen och skrev om liksom Söder, den nya Söderkrogen. Söders Café Opera, som det kallades för, av någon outgrundlig anledning. Men det där var ju en fantastisk start för en skribent att få så där fria tyglar. Det var någon slags halvlitterära reportage där jag liksom fick beskriva väldigt mycket så här stämningar och sånt där och så. Det var ju grymt utvecklande. Och jag minns också väldigt tydligt när Clemens Pellinge sa att nu är det slut med det där. Och det var ju när vi skulle starta City, den här första liksom trendiga fredagsbilagan, tror man kan säga att det var. Men då var det slut på den där typen av flanörsjournalistik. Då skulle vi ägna oss åt mode, musik och design. Mitt första reportage för City var att skriva om gul och blås historia. Sen var det den bogen.
It's all downhill from
there. Och det var då jag började recensera musik också. Det var ju Stefan Malmqvist som hade härskat där och jobbat enormt mycket, skrivit om allt. Han var den typen av rockkritiker som skrev om allt liksom. Ja, det var i alla fall precis här någonstans i början på 90-talet som man började nischa rockkritiken också lite, att man hade någon som skrev om indiepop och någon som skrev om hårdrock och sådär. Och jag tog hand om Jag fick skriva om indie och svensk musik och sådär. Mm.
Bergkortet och Cardigans.
Ja, precis.
Men du berättade när vi sågs förra gången att det fanns en konflikt i det här. Att du egentligen inte ville recensera.
Nej, för jag visste ju på något sätt, eller ja, jag visste ju att jag skulle behöva... Alltså jag var ju väldigt inne på att jag skulle göra musik själv. Ganska så liksom övertygad om det. Och jag blir så här, jag fattar inte riktigt hur jag kunde vara så övertygad om det. Men det är typ det enda jag har varit helt så här säker på i mitt liv. Jag har tvivlat på allting, men på det har jag liksom aldrig tvivlat. Jag var så helt säker på att ja, men nu gör jag det här ett tag, sen så ska jag göra min egen musik. Och jag var ju liksom inte dummare än att jag fattade att jag kan inte bli för etablerad liksom som rockkritiker. Då kommer det bli för jobbigt att gå över. Tänkte liksom att Anders Nunstedt nu plötsligt skulle debutera som artist. Det skulle vara jobbigt för honom, tror jag. Mm. Det skulle ta många år innan han blev accepterad som artist.
Mm.
Och det var också en annan tid. Det var mer vattentäta skott. Jag tror inte att en 23-åring idag som skriver för Nöjesguiden tycker att det är något större problem att recensera och ha en popkarriär samtidigt. Men då kändes det som helt otänkbart.
Bytte du till Nöjesguiden för att slippa recensera nu?
Nej. När Bertil Torekull, som var chefredaktör på Svenska Dagbladet, fick gå, då var det flera cheferna runt honom, under honom, som fick gå också. De, bland annat Pelle Ekman då, som hade tagit in mig där. Och då gick jag till DN och skrev för DN på stan en sommar och skulle egentligen blivit kvar där. DN på stan var ju kvar i den här flanörsjournalistiken.
Förlåt, förklara flanörsjournalistik.
Jo, men alltså det som jag beskrev, att man går runt på stan och skildrar Stockholm och liksom så här. Ja.
Jag tror de yngre lyssnarna vet nog inte vad en flanör är ens en gång.
Det är någon som vandrar genom stan med en betraktande blick.
Ja. Ja. Ganska i sakta mak får man väl säga. Man kan inte flanera till NK. Jag ska träffa Thomas om 10 minuter på NK.
Nej, precis. Och man kan inte kolla Twitterflödet samtidigt som man flanerar. Nej. Det kräver en viss närvaro.
Exakt. Det är något, ja.
Uppe på DN så var det helt enkelt... Det var liksom en liten annan tideräkning där fortfarande. Och redaktören där, han hade vitt skägg och jeanskavaj och 2 sådana här lerduvor på sitt skrivbord. Och det var alltid samma procedur när jag kom upp där. Thomas, vad hände på stan? Sa han. Han och hans kollegor på DN på stan, deras kontakt med stadspulsen var att de efter, och det här är alltså helt sant, det här berättar de själva, de hade som en procedur, de promenerade från DN-skrapan i Marieberg ner genom Kungsträdgården över Stureplan och sen åkte de till sin förort. Det var deras kontakt med stan. Så jag kunde ju lura i dem precis vad som helst.
Mm-hmm.
Och de betalade skitbra. Och det var egentligen meningen att jag skulle vara kvar där på DN. Men så kom den här ekonomiska krisen på 90-talet och plötsligt så skulle alla frilansjobb som krympas. Och så redaktören tog ut mig på lunch och sa, sorry, du kan inte jobba kvar.
Mm-hmm.
Och då trodde jag kanske att det här med journalistik var slut för mig. Att det var liksom, nu får jag börja plugga eller något. Men då fick jag höra att Nöjesguiden sökte skribenter. Och jag ringde upp till Johan Kroneman som var redaktör där och frågade, jag har hört att ni söker nya skribenter. Ja, vi söker alltid skribenter. Men vi vill inte ha någon till Jan Gradvall. Vi har redan en till Jan Gradvall. Så att du måste ha något eget att komma med liksom, om det ska vara något. Och ja, jag fick ganska snabbt en plats där uppe. En sån här frilansplats.
På Kinstugatan i Gamla stan i Stockholm.
Och då tog ju allting väldigt fart för mig. För att det var ju som en sån här sambandscentral för all bra nöjesjournalistik på den tiden. Jag fick mycket jobb liksom. Jag skrev för Intrig och Månadsjournalen och Moderna Tider och Z-magasin och tidningen Pop. Och så började jag skriva för Svenskan igen. Ja, när saker och ting hade stabiliserat sig där så fick jag komma tillbaka.
Mm. Du tjänade helt okej med pengar?
Och jag tjänade så himla mycket pengar på den tiden. Jag visste att jag skulle bli fattig igen när jag skulle hålla på med musik. Så jag gjorde liksom inte så där som mina unga kollegor, köpte bostadsrätt och så där, utan jag brände alla pengar på så här krogen och kläder.
logiken i det, den är...
Den är så här, gör inte, skaffa inga fasta utgifter. Jag hade en lägenhet på Kungsholmen som kostade 800 kronor i månaden. Det var ett saneringskontrakt, en etta. Och jag tänkte, jag ska hålla det på den här nivån. Liksom, för att det kommer bli fattigt sen när jag börjar göra mina skivor.
Mm. Du hade ju alltid hållit på med musik, eller hur?
Mm.
Med musik.
Jo, jag började skriva låten när jag var sådär 8 år. Man behöver inte kunna så många ackord på en gitarr för att kunna skriva en låt. Liksom. Det är en fördel. Jag lärde mig några ackord som började skriva låtar direkt.
Och så framförde du dem?
Mm, jag framförde dem. Mina föräldrar, de var medlemmar i en baptistkyrka på Söder som heter Ebenezer. Och,
efter vilken din första platta är
döpt? Ja, den döpte jag till Ebenezer.
Mm.
Och det var min första scen då, den där Ebenezer-kapellet. De här frikyrkokapellen, de har liksom ett fantastiskt ljud i sig. Svenska kyrkans katedraler har ju liksom nästan lite för lång efterklang. Det är lite för mycket sten och lite för högt i tak. Men de här frikyrkokapellen från slutet av 1800-talet, de är helt, helt perfekta. Jag har liksom ända sedan dess letat efter det där ljudet när jag har gjort skivor sådär. Det är liksom mitt ljudideal, hur det lät, hur det kändes att stå där 10 bast gammal med sin gitarr och sjunga och känna hur ens röst så här fyllde rummet. Det var en sån första hybris-shot. Så.
Du berättade att du vet hur lång den efterklangen är.
Ja, den är typ 3,5 sekund kanske.
Ja. Vad är det, vad har vi här inne?
Ja, ganska kort. Det.
Inte ens
en och en halv kanske. Ja.
Det är för kort alltså.
Det här är ett helt okej ljud också. Men jag gillar det när det är lite längre.
Ja, hur får du till det då? För du, i en studio så har man inte det.
Jo, men nu det finns ju 1000 möjligheter att skapa det.
Du kan
det.
Fuska?
Ja, men absolut. Jag menar, ekokammare och alltså, det där fixar vi.
Ja.
Varenda kväll när jag spelar live så sätter jag in 3-4 sekunders längd på ett sånt där hål. Eller någon nu sist vi, nu har jag är på turné.
Ja.
Och nu kör vi med något någon, ett rum, alltså en kyrka i Berlin som är samplad.
Är det ett reverb?
Ja.
Du började alltså med att med liksom spela upp dina egna låtar i det här.
Inte bara mina egna
låtar.
Inte bara ja precis. Inte bara mina egna låtar, men
inte så här, inte frälsningslåtar och...
Nej, min favoritlåt var ju Streets of London i svensk version som heter Gatorna på Söder. Börje Ring hade skrivit den svenska översättningen och handlade om en alkoholist gubbe på Söder som gick runt och drog benen efter sig på gatorna där. Och jag tror att det var den första låten som jag hörde där jag kände att jag kunde så där, att texten var någonting som jag kunde relatera till, eftersom att min pappa var ju socialarbetare och jobbade med missbrukare på Mariaberget och på Mariatorget, eller Marianatorget som det hette på den tiden. Och jag kunde liksom se den här gubben framför mig så tydligt. Jag var helt enkelt väldigt berörd av den där texten. Och jag minns att jag hade ett samtal med min kompis Per som var också då 10-11 år. Frågade honom vilken rad i låten som han tyckte var vackrast. Så det minns det som en av de så här första starka känslorna av ensamhet när jag tittade in i hans tomma blick. Han fattade inte vad jag pratade om. Men för mig var den där texten väldigt levande och väldigt vacker och berörande.
Vilken var din favorit då?
Det var att han sparkade, jag tror att det var att han sparkade på en tidning med sin utslitna sko.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt gripande.
Ja, det är ju lite fint.
Det är en jättefin låt. Jag sjunger fortfarande ibland faktiskt.
Okay. Den är... Men var det helt liksom självklart att du skulle få sjunga och spela i kyrkan?
Ja, det är sånt man gör där. Sång och musik är ju liksom kyrkans blodomlopp.
Ja, men du var ju så ung.
Jo, men det är också en sån tradition. Alltså, du vet, i varenda frikyrka så sitter det någon sån här knappt könsmogen kille och kompar kören. Per Lindvall, Sveriges genom tiderna kanske främsta trumslagare, han var ju så här 14 år när han åkte ut på sin första turné med Bröderna Samuelsson som var så här kristet dansband. Så att, det var inte så himla konstigt. Men
Men för mig låter det ju konstigt. För jag hade ju liksom, det fanns ju talangjakter, men det var ju liksom...
De var jag med på också. Mm.
Med egna låtar?
Ja, 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 ja.
Du och en gitarr bara?
Ja, eller jag och mitt band.
Okej, du hade band också?
Ja, jag hade mitt första band. Jag startade, vi repade där i kyrkan, för det fanns en PA-anläggning och instrument. Och folk som kunde hjälpa oss lite och berätta hur man gjorde och sådär.
Vad hette ni?
Vi hette Sirocco.
Okej. Efter er favoritvind från öknen?
Ja, vi fick det namnet av en spärrvakt på Mariatorget som vi brukade träffa efter repetitionerna och prata med. Och han hade haft ett band på 60-talet som hette Sirocco. Han sa, ni kan ta det namnet. Vi hade sådana problem att hitta namn.
Ja. Och då körde ni dina låtar också? Eller?
Ja, det fanns en annan kille i bandet som hette Daniel och vi skrev ihop och var och en för sig. Mm. Skrev fruktansvärt mycket låtar.
Bra grejer ändå.
Ja, de var ju faktiskt ganska bra om man tänker på att vi var 11-12 år. De var väldigt brådmogna och så här, väldigt allvarliga texter.
Har du kvar inspelningen?
Nej, jag har inte så mycket kvar faktiskt. Jag minns ju många av låtarna så fortfarande.
Men de spelar du inte så ofta?
Nej.
Det var inte så att du var liksom intvingad i kyrkans värld, utan det var någonting som du tyckte om och...
Ja, jag älskade att vara i kyrkan. Det var en väldigt speciell kyrka. En slags, man kan säga, om man ska göra det lite enkelt, så var det en slags vänsterkyrka. Den var väldigt politisk. Det var så alternativ jul, gömma flyktingar, missbruksvård, Bob Dylan och så här, kvinnor utan BH. Det var en cool, om det finns något som en cool kyrka, så var det här en cool kyrka. Väldigt mycket musiker. Alltså väldigt mycket så här, musiker som man såg på TV som satt och spelade bakom kända artister och så där, som gick där. Och Sveriges första så här, kristna musikcafé. Musikcafé-kulturen var ju någonting väldigt frikyrkligt, att man, eftersom man inte kunde dricka då i kyrkan, så hade man ett café där man satt och käkade liksom en tonfiskmacka eller en så här, tre smakers glass eller drack en juice. Och så spelade ett band. Och det första och bästa musikcaféet hette Bläcktornet och var i den här kyrkan. Och där, dit kom alla. Liksom. Fredag gjorde sina första spelningar där. Och jag var alltid där. Det var enda gången jag fick vara ute sent på månaden. Det var den lördagen i månaden när det var Bläcktornet. Och då, så jag satt där hela, från att jag var 10 år tills jag var 19. Varenda kväll. Varenda lördag kväll och lyssnade på musik eller spelade själv.
Hur kom det sig, vet du det? Hur kom det sig att dina föräldrar hade vänt sig till just den här kyrkan?
De kom från Norrland på 60-slutet, början på 70-talet till Stockholm. Och de var ju liksom frälsta båda två. Pappa kom hit för att göra vapenfri tjänst och bli socionom. Mamma skulle utbilda sig till lågstadielärare. Och de började leta efter en församling att vara med i, för det skulle man vara. Och de gick runt och kollade in massa olika kyrkor. Och en dag så kom de till den här kyrkan på Mariaberget i Bläcktornsgränd. Och det var kanske 25 pensionärer på det här mötet. Och de sjöng lite och det var någon som predikade. Och så mitt under gudstjänsten så tycker min pappa sig höra en röst som säger, här är det. Och då lutar han sig över då till mamma och så viskar han så här, här är det. Och hon viskade tillbaka så, här är det inte. Och så var det, fanns två ungdomar i den här kyrkan, Maj-Britt och Börje. Och de träffar dem efteråt. Och de flyttar in i deras hus i Mälarhöjden. De bildar ett kollektiv ihop. Och så blev det ändå då Ebenezer. Och sen bara exploderar den här kyrkan. Och blir, det kommer jättemycket ungdomar och dit av någon anledning som jag inte faktiskt vet. Och blir en, bara några år senare så är det fullsmockat med folk varenda söndag. Och där någonstans föds ju jag liksom in i det här.
Mm. Men du sa ju samtidigt att du blev kallad för kommunistjävel och sådär. Hur går det ihop med...
Men jag var ju en kommunistjävel. Kommunist och kristen.
Det går väl inte ens?
Jo, det går alldeles utmärkt. Men det är ett långt spår. Ja. Men nej, men det var inget alltså, som jag sa, den här kyrkan var väldigt politisk. Alltså man hade helt enkelt tagit fasta på det sociala i det kristna, att liksom ta hand om din broder och det du gör för de allra minsta, det gör du för mig. Mm. Alltså, det var den typen av bibelord man har tagit fasta på. Jag var både väldigt politisk och väldigt kristen under de där tonårsåren.
Mm. Du hade problem med Satans musik och sådär?
Ja, det var en väldig fixering. Kanske inte så mycket i Ebenezerkyrkan, men i kristenheten i stort så var det en väldig fixering vid Satan. Det var ju för att det kom så mycket Satans rock under 80-talet med Kiss och Venom, alla de där banden som använde det här som en slags image. Och det var mycket så här präster som spelade Detroit Rock City baklänges och kunde höra saker och sådär och så. Och jag har varit jävligt uppskrämd av det där och var liksom rädd. Nu är vi tillbaka i barndomen, inte så mycket tonåren, va? Eftersom jag lyssnade så mycket på musik och lyssnade väldigt mycket på hårdrock då under så här, när jag var 8, 9, 10 år. Så jag var ju väldigt rädd då för att Satan skulle smyga in i mig genom de här låtarna. Jag lyssnade, jag hade ju en morbror från Delsbo, grisfarmarson, som hade, som alla pojkar på 70-talet i Delsbo, alla AC/DC-skivor. Och han gav mig de här skivorna vid ett tillfälle. Det var 15 stycken eller någonting på vinyl. Och min absoluta favoritlåt var Highway to Hell. Men den vågade jag inte lyssna på. Jag kommer ihåg att jag förde pickuppen med så här darrande hand över första spåret. Rakt ner på Touch Too Much som var andra spåret, tror jag. Och så, ja, i vuxen ålder fick jag ju reda på att Highway to Hell handlar om att vara på turné. Jag var inte så bra på engelska. Och jag förstod inte det här med metaforer så mycket. Utan jag liksom rensade ut allting som hade så här Hell, Satan, Beast i sig.
Mm.
För att det inte skulle förgifta mig, helt enkelt.
Och de här idéerna, de fick du inte från Ebenezer, utan...
Nej, jag snappade upp det från annat håll. Jag var...
Sivert Öholm, Sverige.
Ja, liksom. Eller hur? Den typen av mer pingstkyrka-aktig kristendom hade en väldig framgång under 80-talet. Livets ord höll ju på att blåsa rent i kyrkbänkarna i Sverige. Så att deras idéer, deras väldigt fyrkantiga kristendom och så, den vann väldigt mycket mark liksom. Och sen när man är så här 15-16, då famlar man väl lite mer efter så här tydliga, enkla svar. Mm. Så jag var väl lite mottaglig för det där.
Men sen gjorde du upp med kyrkan på något sätt?
Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 17 och blev ihop med en tjej som var 8 år äldre än jag, som kom från, var ganska rejält bränd av pingströrelsen. Och vi blev ihop och lämnade det där ihop på något sätt. Började knulla. Ja. Allt det där som jag inte hade fått göra.
Var det dramatiskt på något sätt? Alltså, inte själva knullandet utan uppbrottet, tänker jag.
Nej, det var inte det faktiskt. Jag bröt inte på det där Magnus Betnér-aktiga sättet. Att jag liksom gick från att vara troende till att bli så missionerande ateist. Utan jag gled nog in i någon form av så här agnostisk, jag vet inte, vi får se grej. Men jag var fortfarande väldigt intresserad av de här andliga existentiella frågorna. Jag sökte mig mot människor och företeelser och författare och sånt som kunde ge en annan liksom ingång i de här frågorna än den jag hade fått från kyrkan.
Mm.
Det var ju liksom inte kanske den saltaste litteraturen som låg på Ebenezers bokbord. Det fanns ju andra. Det fanns ju liksom mystiker från 300-talet och 1200-talet och sådär som man kunde kika på som var mycket intressantare.
Men du hade väl en jävligt stor del av ditt sociala liv där i kyrkan liksom?
Nej.
Nähä.
Inte alls. Ah, okay. Det fanns inga i min ålder. Jag umgicks väldigt mycket med äldre då. Alltså jag hängde gärna med de som var äldre, men mina kompisar, de fanns utanför kyrkan. De var liksom punkare och husockupanter och den typen av människor.
Mm, det måste ha gjort det lättare på något sätt att kunna glida bort.
Ja.
De här åren som när du var som mest skribent, var det bara jag som upplevde att du liksom nästan undanhöll artisteriet, liksom musiken?
Ja, jag låg väldigt lågt med det. Jag tror jag skämdes lite. Det var en jobbig grej där att jag blev mer och mer etablerad som musikkritiker, att jag fick mycket plats, jag själv liksom visste att jag satt hemma på nätterna liksom och strök försiktigt med tummen över strängarna för att inte väcka grannarna och spelade in små kassettband liksom. Det var som en slags hemlighet för mig.
Mm. Vad var det som fick dig att komma ut?
Det var att David Schuttrick fick höra en av de där kassetterna. Och han var den första som sa till mig att det här är så pass bra så jag tror att du skulle kunna få skivkontrakt på det.
Hur råkade han höra det?
Vi lärde känna varandra. Han var ute jämt, jag var ute jämt. Och vid något tillfälle när han var hemma hos mig så spelade jag upp en låt. Och då så fick jag lite självförtroende och tänkte att jag kanske ska ta tag i det här nu då. Och då hade jag hört ett gitarrsolo på en Olle Ljungström-skiva. Det var en låt som heter Vattensoloängar. Och jag hade kollat upp vem det var som spelade det här solot. Det är ett kort solo, television-aktigt.
Kan man säga att det är esoteriskt?
Det är inte ett ord jag skulle använda, nej. Men okej.
Okay. Jag vet inte ens vad det betyder.
Det är ett solo som har en slags fri ande. Mm. Det är inte så, det är inget duktigt solo, utan det är ett solo som bara kommer. Det bara briserar rakt ut från hjärtat och sen försvinner det.
Mm. Mm. Vad betyder det esoteriskt?
Du får nog googla det.
Ja, det kan jag göra. Det är ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap.
Ja, men det är helt klockrent.
Ja.
Det här esoteriska gitarrsolot visade sig vara spelad av en man med ungerskt efternamn, Lars Halapi. Halapi tror jag. Det är massa olika krummelurer över Ana egentligen. Men han stavar Halapi. När jag hörde det där gitarrsolot så kände jag bara så här, fan, den här personen måste jag få spela med nu. För att den här, alltså, han kommer fatta min grej. Min esoteriska grej.
Ja.
Så jag skickade 3 låtar till honom. Och han ringde faktiskt då några dagar senare från en turnébuss och sa, hej, det här är Lars Halapi. Jag har lyssnat på din musik och jag skulle jättegärna vilja att vi gör en skiva ihop. Ja, då började vi göra demos ihop. Nu snackar vi 96 kanske, 95 till och med. Mm. 95.
Det naturliga i det här läget är att man går ner på Hannas efter det samtalet och skriker, jag ska bli popstjärna, men du gjorde inte det.
Nej, jag låg lågt med det här.
Fortfarande,
ja. Jag kommer ihåg att jag jobbade på... Jag var redaktör för ett program som hette Knässet på den tiden. Och den dagen jag inte längre kunde hålla mig från att säga det var när Olle Ljungström hade sagt att han skulle ta tag i det här med min demo och gå runt till några skivbolag och presentera den för dem. Då blev jag så stolt så att jag liksom kunde inte låta bli att liksom berätta det. Och då trodde jag väl kanske också att det var klart, liksom, vilket det också var. Han kom in, efter 2 år hade vi fortfarande inte fått något kontrakt, jag och Halapi. Och jag tror att han hade börjat ge upp. Det var liksom att göra det jag gjorde då på svenska i mitten på 90-talet. Det var lite så här som att hålla på med stumfilm. Det var som helt fel i tiden. Det var precis när svensk musik hade blivit en internationell grej. Cardigans, Roxette, liksom... Man skulle sjunga på engelska. Gjorde man det på svenska skulle man göra det som Olle Ljungström liksom, med lite så här halvironiska texter. Och så. Att skriva oironiska, allvarliga svenska texter till gitarr då, det var inte superhett.
Nej.
Och det var skitsvårt för mig att få skivkontrakt. Men en av de personerna som Olle gick till var Marie Ledin på Andersson Records. Där fäste det på. Inte på något sånt där starkt sätt att de kände så här, yes, det här är nästa stora grej. Men de tyckte väl ändå att det var värt då. Hon hade råd att ge ut en skiva och testa. Så där gjorde jag min första skiva.
Mm. Bytte du skivbolag sen?
Sen ville jag inte vara kvar där. Och de tyckte inte att det var någon större förlust heller. Att jag gick, jag hade liksom knappt sålt ihop till konvolutkostnaderna.
Ja, okej. Okay. Hur mottogs plattan?
Ja, den fick ett sådär mottagande. Jag kommer ihåg att jag vaknade. Jag bodde ihop med min gode vän Anders Sparring där nere i en etta på Danvikstull. Och jag gick ut på morgonen, den februari morgonen, och köpte alla tidningar. Och sen så gick jag hem och så ruskade jag lite på honom och sa så här: Anders, vakna. Det gick inte så bra. Det var helt okej. Okay. I efterhand så det var sånt där. Ja, men det här är lovande liksom. Men inte något märkvärdigt. Det var mycket så här ljumma treor.
Orättvist, eller?
Nej, jag tror att det var... Jag var inte färdig riktigt som artist. Och den var inte helt lyckad, den där skivan. Många har ju inte ens fattat att den finns. Liksom. Den är lite borttappad. Många tror att Ett slag för dig som kom 2000 är min debutskiva. Men den gav mig en väldig styrfart, den där skivan. Den gjorde att jag... När jag väl hade fått ut den så blev jag en väldigt mycket bättre låtskrivare. Bättre sångare, bättre gitarrist. Jag hittade liksom inte riktigt mitt språk heller förrän där runt Ett slag för dig 2000. Där hittade jag liksom ett sätt att skriva som började berätta min historia. Det hade jag gjort lite på Ebenezer också, men mycket vagare. Och liksom, jag befann mig också i någon form av så här, kämpade liksom emot singer-songwriting i mig lite på Ebenezer. Den är lite så här Roxy Music, Avalon producerad så här med analoga syntmattor och vi var rätt så där skraja för att bli avfärdade som någon slags rövinstrubbadur. Både jag och Halapi var nog väldigt inne på att vi skulle markera oss bort från det. Men jag är ju en rövinstrubbadur. Så att någonstans. Så att det var först när jag på något sätt började skriva mer så här klassiskt som det blev bra.
Från min horisont så kändes det som att det var ett väldigt abrupt uppbrott. Att det var så från en dag till en annan så försvann du från det som var vårt. Liksom.
Det var lite så faktiskt. När jag hade skrivit på mitt skivkontrakt så tog jag ett möte med Martin Jönsson som var chefredaktör för Nöjesguiden. Och sa att nu ska jag göra det här och jag vill sluta på Nöjesguiden. Clean cut helt enkelt. Och jag började skriva lite för att försörja mig, så skrev jag lite för Expressens kultursida och jag var redaktör för lite antologier och sådär. Jag försökte mig på någon slags kulturjournalistkarriär där. Jag tyckte det var tråkigt. Det var tråkigt att skriva så här. På Expressen kultur så ville de alltid att man skulle vara polemisk och så. Jag var ganska ointresserad av att vara polemisk. Jag kom ju från den här Nöjesguiden, 40 000 tecken, långt samtal världen. Det var det som var intressant. Jag tyckte det här med att tycka saker tycker jag fortfarande är lite, det är så många som gör det så bra.
Jag minns också, jag skulle ändå vilja prata om det kort bara, för att jag minns från den här tiden så minns jag att du och jag träffades och så spelade vi biljard i ett kollektiv på Rörstrandsgatan. Så föddes idén om tidningen Porträtt som jag sen ägnade jättemycket tid åt att försöka realisera. Minns du det?
Jag minns att när jag hörde första värvet så tänkte jag så här: det här är ju Porträtt fast i radio. Och så mycket bättre på något sätt att det blev radio. Här får man ju höra folks röster och det är lättare att ta sig tid och lyssna, så man kan promenera medan man lyssnar och så. Men det är klart jag kommer ihåg det. Vi tog ju till och med ett möte med Aje Ljungberg som startade Nöjesguiden och så här, satt i obaren på Sturehov och han sa liksom: det här är en jättebra idé, men det är ekonomiskt liksom helt ofruktbart. Liksom. Det, ja.
Jag är också glad att det inte blev, att det blev så här istället. Vad är din styrka som skribent då, skulle du säga?
Jag vet inte, jag har alltid frågat om sånt som jag är själv intresserad av att få reda på. Det tror jag har varit bra.
Ja, den där gamla P3.
Ja, P3-rådet. Liksom. Jag har hängt kvar i det. Så att jag har använt intervjuerna för att få reda på saker och ting som jag, om livet, om arbete, om kärlek. Sådär. Man har kunnat gömma sig bakom frågor. Och det tycker jag det är en ganska bra så här incitament för intervjuer. Jag förvånas ofta när jag själv ger intervjuer att man får samma frågor hela tiden. Att det verkar vara så att många läser igenom artiklar och sen så vill de ställa samma frågor igen. Jag kan inte riktigt förstå poängen med det. Att man inte tänker så här: vad är det jag inte har fått reda på här? Och så försöker man få reda på det.
Nu är du på turné. Vad gör du annars på dagarna?
det där är ett evigt problem. Alltså, ofta får den frågan så här av andra artister när man träffas här på krogen. Hur får du, hur gör du för att liksom, vad gör du när du inte jobbar? För att man kan inte jobba hela tiden. Björn och Benny kunde det liksom. De började med en ny skiva så här, en vecka efter att skivan hade släppts. Så började de direkt skriva en ny skiva. Så jag kan inte jobba så. Jag måste gå liksom och vänta in nästa skiva. Mm. Och det kan ta ett år, ett och ett halvt. Dels fyller jag tiden med att jobba för andra. Alltså jag mer och mer skriver jag åt andra artister. Jag har översatt en del senaste året. Från engelska till svenska. Och låtar.
Är du bra på det?
Ja, jag är ganska bra på det faktiskt.
Tycker du att det är roligt?
Det också? Är väldigt roligt. Och ja. Det går ganska enkelt för mig. Det är skitkul faktiskt. Det är en grej som jag gärna skulle göra mer.
Du svarade egentligen inte på frågan vad fan du gör på dagarna. Men jo, det gör du. Du svarade att du jobbar med andra artister.
Ja, dels gör jag det. Sen så har jag många dagar när jag inte gör någonting.
Och vad gör du när du gör ingenting?
Ja, då promenerar jag. Numera har jag lyssnat en del på podcast så där när jag promenerar.
Det
har
Vilka
fått,
då?
Fått mig att promenera. Ja, det började faktiskt med att jag lyssnade på din... på det som du hade gjort de första fem programmen. Sen så hittade jag Alex och Sigges och Filip och Fredrik och så nu. Det är väl mest de som jag har lyssnat på.
Mm, det håller.
Jag var lite sen på bollen där så att jag hade ganska många, ett stort arkiv med Fredrik och Filip podcast att ta av sen när jag väl började lyssna.
Ja.
Det har fått igång min blodcirkulation det här med podcast faktiskt. Det är perfekt. Man hinner. Jag har en promenadrunda och den är liksom lika lång som en podcast. Så att, tack för det.
Ja, det var det lilla. Men hur håller du ångesten borta när du har liksom, när du inte vet vart du ska så att säga?
Jag håller inte ångesten borta.
Nej.
Jag tror inte man ska det. Man ska hålla såret öppet. Det är det enda sättet. Ja, håller man ångesten borta då kommer man inte göra någonting bra. Du måste våga vara där i det osäkra för att det ska hända någonting.
Mm, det låter ju asjobbigt.
Mm. Det är ganska jobbigt faktiskt. Och jag har inte alltid varit så cool inför det. Nu, jag tänker ofta så här att nu har jag gjort min sista skiva eller nu kommer det inte komma någonting mer och så där. Men jag har liksom lärt mig med åren att det kommer tillbaka så här. Att det, och att den där tiden emellan som bara är så här väntan och oro. Den där tiden som man skulle ha klippt bort direkt om det vore en film. Den är inte meningslös. Utan det händer saker och ting igen ändå. Det pågår någonting igen. Man lever lite till, man... Oh, när man väl kommer ut på andra sidan och börjar jobba igen så är det någon ny klang och det är något nytt tema och liksom någonting nytt som har kommit ur det där tysta.
Mm.
Kanske är det lite självbedrägeri för att jag är lite lat så här, men jag månar lite också om det där att inte ha fulltecknad almanacka liksom. Det har funnits perioder när jag verkligen skulle kunna ha haft det. När jag hade väldigt mycket erbjudanden från media och sådär. Jag hade verkligen kunnat liksom jobba hjärnet mellan skivorna med andra prylar. TV eller tidningar. Så här. Men jag har insett att jag kan inte göra det. Jag måste ha lite rent. Liksom. Ja.
Jag kan ha fel, men jag tror att du går väldigt långsamt.
Nej, jag går fort.
Gör det?
Jag går ganska fort faktiskt. Jag och min far går väldigt fort och vår familj. När vi var små, de fick liksom jogga efter oss.
Okay.
Jag går inte lika fort som Ulf Lundell.
Nej, okay.
Jag brukar träffa honom ibland när han bodde i Stockholm nere på Årstaviken. Han gick åt ena hållet, jag gick åt andra. Han går så fort så att jag tror att han kommer bli den första som bötfälls för att gå över hastighetsbegränsningarna i Stockholms innerstad.
Du har en gå långsamt aura. För att tala med Filip och Fredrik. Det är någonting med din... Du har ju ett lugn som jag inte har. Det märks att du har en norrländsk påbrå.
Jag tycker inte det stämmer. Jo, men jag har kanske en så här... Jag har inte någon superhög energi i kroppen. Jag kan bli manisk och sådär. Och ivrig och så. Men jag har en ganska så här låg tyngdpunkt kanske. Lätt depressiv grundton i mig. Så det är lätt att falla ner i liksom melankoli och i liksom så här grubbel.
En fråga som du brukar återkomma till när du intervjuar är, har du gått i terapi? Har du gått i terapi?
Mm. Dels gick jag i samtalsterapi när jag var så där 19 års åldern. Sen så gick jag psykoanalys när jag var i 30 års åldern.
Varför gick du när du var 19?
Ja, för att jag mådde så dåligt.
Över?
Jag visste inte det riktigt. Varför jag mådde dåligt. Men jag hade dålig kontakt med min familj. Jag och pappa hade konflikter som vi inte kunde lösa. Jag flyttade hemifrån tidigt när jag var 17. Och jag kom in i den här liksom borgerliga Svenska Dagbladet-världen. Där man inte liksom sitter med kulturredaktionen och käkar lunch där på Svenska Dagbladet. Då får man inte säga fel. Det var mycket så här koder som jag inte kunde. Och jag kom liksom inte alls från en sån värld som satt och diskuterade DN Kultur runt frukostbordet. Det var lite så här som att jag var uppe i en division där jag liksom egentligen inte skulle vara. Ungefär som, du vet, den här Fimpen med Bo Widerberg. Ett barn som får spela med landslaget. Lite så var det ju. Jag var ju ett barn på sätt och vis. Jag tror att många av dem som jag jobbade med på den tiden när jag var 18-19, de såg nog på mig som en slags jämlike. Liksom, för att jag etablerade mig väldigt, jag fattade saker och ting väldigt snabbt. Så jag lärde mig koder väldigt snabbt och hade väl någon slags lite kameleontisk talang. Liksom. Och det där räckte för att man ändå skulle bli betraktad som en jämlike. Och i själva verket så var jag ju ofta 10-15 år yngre än alla. Och på det sättet i ett underläge. Jag hade mindre erfarenhet och jag var jävligt tunnhudad, orolig själ som gärna låg och liksom vred sig i svettiga lakan över saker jag hade sagt och över oförrätter. Och just den där åldern runt 19 så tycker jag, då upplever man saker och ting för första gången väldigt mycket. Man upplever ångest för första gången och sådär. Det är väldigt skrämmande för man vet inte riktigt var botten är någonstans och man har inte fått verktyg för hur man ska leva helt enkelt. Så att väldigt mycket av de där intervjuerna som jag gjorde i den där åldern, de handlade ju om det där. Hur lever man liksom? Hur gör man för att leva?
Och sen gick du i samtalsterapi när du var...
Ja, men då gjorde jag det. Och då var det kanske mer som en slags konstgjord andning. Liksom, för att jag skulle... Jag minns inte det som att jag gjorde några stora insikter under något. Men det var bara mest skönt att gå och prata med hos någon.
Mm. Och sen gick du i psykoanalys när du var 30.
Mm, då gjorde jag det här hardcore, liksom ligga på en schäslong och analytiken bakom sig. Och det gjorde jag 2 dagar i veckan i 3 år.
Varför det?
Därför att jag hade massa saker som jag behövde prata om som fortfarande påverkade mitt liv. Liksom. Som de flesta människor har så har vi ju saker och ting som är omedvetna för oss. Som ändå påverkar oss väldigt mycket. Och jag har alltid tyckt att det är helt ångestfyllt det där. Att känna att man gör saker och ting utan att riktigt förstå varför. Så här, att varför man upprepar vissa mönster och så här. Och jag har haft en dålig avstängningsförmåga där. Det har hela tiden läckt igenom. Liksom. Jag tror väldigt mycket på att synliggöra de där grejerna. Få syn på dem. Det kanske inte läker en helt och hållet, men det ger en enormt mycket större frihet som människa. Att man känner att man har en förståelse för varför man gör saker och ting. Man kanske kan förlåta sig själv för att man gör vissa saker och man kan få lite verktyg att bryta med genom att bara förstå. Okej, det här beror på det här och så.
Eller känner du att du har riktning? Du sa det, du fick styrfart med första skivan, men har du kvar den?
Ja, jag tycker ju att rent professionellt att jag har haft riktning liksom, inte så här super. Jag har ju flackat runt liksom och sökt efter nya uttryck och testat saker och ting och varit ute på vatten som jag inte riktigt bottnar i och sådär va. Men jag tycker ändå rent professionellt så har jag haft riktning. Men som människa så känner jag mig fortfarande väldigt fladdrig. Inte alls lika fladdrig som när jag var 25, men ändå. Jag ligger fortfarande vaken och i svettiga lakan då och då på nätterna och så.
Mm. För min del som också har en frilansartillvaro är det att det inte alltid är någon som vill att jag ska vara någonstans vid en given tidpunkt, utan ibland så är det ett vakuum liksom. Och då kan jag tycka att det känns viktigt att känna mig behövd. Och det, att det på något sätt ger mig en riktning. Känner du dig behövd? Och är det viktigt för dig?
Nej, jag tror inte det är så viktigt för mig. Jag känner mig behövd av min son. Det är viktigt för mig. Men jag har aldrig tänkt så kring mitt arbete.
Det är inte för publikens skull som du gör.
Nej, jag tror de skulle kunna leva sitt liv bra utan mig.
Är det så?
De skulle nog hitta
alla.
Hitta någon annan att lyssna på. Nej, men så har jag aldrig tänkt. Nej.
Hur är det med bekräftelsen då? Känner du att du får bekräftelse?
Ja, det är lyxigt som artist. Man får mycket bekräftelse. Särskilt sen när jag gjorde mina första skivor så fanns ju nästan inte det här med e-mail och hemsidor och så. Men sen när det kom och folk kunde skicka mail till en liksom, och man hade en gästbok på sin hemsida och så här, då fick man ju väldigt mycket respons.
Mm.
Jämfört med hur det var när folk var tvungna att skicka ett brev i ett kuvert.
Biter det på dig då? Alltså, tycker du om det?
Ja, jag vet inte om det biter så mycket. Jag får ibland påminna mig själv om liksom hur bra jag har det. Precis som för de flesta så är det lätt. Men det är lätt att fastna i det man inte har och i det negativa. Liksom.
Mm.
Det kan vara bra att nästan systematisera det där med att känna tacksamhet. Alltså, öva sig i att känna tacksamhet. Jag brukar tänka på det innan jag går på scen. Så här. Jag brukar liksom samla mig kort och bara tänka så här. Det är helt fantastiskt att jag får göra det här. Nu sitter det nästan 1000 pers här ute och har betalt liksom, dyra pengar för att komma och höra på de här låtarna. Och när man tänker så, när man liksom bara liksom helt enkelt och okrystat fokuserar på det faktiska i att jag har det här, så gör ju det någonting med en. Man blir ju ljusare i sinnet liksom.
Har du scenskräck någonting?
Nej.
Aldrig haft det?
Nej.
Skönt.
Ja, fantastiskt skönt. Det verkar vara ett sånt kors.
Är det det där du älskar att stå på scen?
Ja, jag gör faktiskt det. Jag älskar det när det liksom är, när allting stämmer. Det gör det ju inte alltid. Men, och det har verkligen inte med så här hur mycket folk det är att göra. Jag var efter förra turnén så hade jag sista gigget var i Odense i Danmark. Och när vi gled in med bilen, det var jag och Alexander Stutterheim som var ute och körde. Vi hade varit i Köpenhamn och så åkte vi in i Odense. Så bara, vi såg inga människor. Det visade sig att det var någon så här dansk ledig dag. Det var inga människor på stan. Och det var en stad som var liksom stor som, jag menar, vad kan det ha varit stor som? Ja, det var en liten dansk stad. Mm. Det kom 18 pers den kvällen. Mm. Och det var kanske det bästa gigget på hela turnén. Så det har inte med det att göra. Det har med andra saker och ting att göra. När man står i scenit så att säga.
Hur funkar det att ha en rockkarriär och barn samtidigt?
Väldigt bra. Jag tror att jag är hemma, varit hemma mycket mer än de flesta pappor som har haft vanliga jobb så att säga.
Mm.
Hela första året så var jag hemma nästan jämt.
Är det viktigt med rutiner för dig?
Ja, jag skulle nog må bättre om jag hade fler rutiner. Jag har aldrig haft särskilt mycket rutiner. Jag har aldrig haft ett riktigt, alltså, riktigt jobb. Jag hatar när folk säger så här, riktigt jobb. Att det skulle vara mer riktigt att ha ett jobb som var från 9 till 5. Och där man fick lön 25 än att vara artist och skriva låtar. Det är också ett riktigt jobb. Men alltså, jag har inte haft ett sånt jobb där jag har behövt gå upp och gå ut och gå till jobbet oavsett hur jag mår på morgonen. Och jag tror att det är ju rätt bra med den typen av korsetter liksom runt psyket. Och jag har haft väldigt lite sånt. Mm. Och jag är inte någon särskilt disciplinerad människa heller.
Men du har en lokal som du går till.
Mm.
Spelar det en roll för dig?
Ja, den är jätteviktig. Det är liksom, jag har en gammal fabrikslokal som är som ett vardagsrum med. Där jag har mina instrument och böcker och soffa och skrivbord och sådär.
Ja.
Dit går jag varje dag. Och ibland gör jag ingenting och ibland så gör jag massor.
Apropå bekräftelse och sådär, hur är du med att bli recenserad nu då? Det verkar som att den första vändan var jobbig. Har du blivit bättre på det?
Ja, man blir lite bättre. Det är klart att det alltid är någonting jobbigt i det här att andra människor har makt att beskriva en. Men för min del så har jag ju kritiken och liksom tacka för väldigt mycket. Jag har inte kunnat tävla liksom på topplistans villkor. Ingen av mina skivor har sålt jättemycket. Så att jag har ju behövt att det funnits lite journalister som har slagit på sin trumma för mina skivor.
Mm.
Jag ska inte klaga, det är en del av jobbet. Alla jobb har sina nedsidor.
När misslyckades du senast?
Det beror på vad du menar med misslyckas. Jag tänker faktiskt inte så mycket kring misslyckas, lyckas så. Det är klart att man skulle kunna säga att de flesta av mina skivor är kommersiella misslyckanden till exempel. Men jag kan samtidigt säga att de skivor jag har gjort är de skivor jag har velat göra just då. Och jag har kompromissat väldigt lite med det. Så att jag kan omöjligt se dem som misslyckanden, även om den där plattan som kom 2002 inte liksom togs emot så som jag hade hoppats eller så. Det är ändå så här 3-4 låtar från varje skiva som kliver in i min live-katalog och som fortsätter leva och som bygger på min grej. Och tänker också på en sak som jag hörde någon dokumentär om Stefan Edberg, tennisspelaren. Han pratade om det här med att han var så fixerad vid att lyckas i början så att hans liksom spel vart som i kramp. Och det var först när han lärde sig att förlora som han började vinna på riktigt. Jag tror att det ligger mycket i det. Att om du är helt fixerad vid att det du gör måste bli framgångsrikt så kommer du göra det med en slags spänning och med en någonting kalkylerande liksom, som inte kommer gagna din sak i det långa loppet. Du måste slappna av, du måste våga ta risker liksom. Du måste riskera att folk skrattar ut dig, särskilt om du är artist. Att skriva låtar och sjunga dem är ju lite fånigt. Och det är det som är så bra.
Ja. På ett sätt så kan man väl säga så här att du, för du sa att du låg helt fel i tiden när du kom så här. Men samtidigt så finns det ju någonting med dig också som ju är det allra mest kanske. Du kanske är den mest stilmedvetna av alla som jag känner. Finns det en motsättning i det?
Inte för mig. Alltså, att skilja på form och innehåll är ju helt befängt. Det är liksom allt det där hör ihop. Hur djupt havet den är så har den yta. Jag tycker de stora mästerverken liksom i film och fotografi eller musik har ju alltid varit både liksom innehåll och form. En slags medvetenhet om både innehåll och form. Men för mig har det där varit något helt okrystat. Alltså det här med liksom kläder och så. Jag har ju från att jag var barn bara tyckte att det är liksom jag blev djupt otillfredsställd och grinig av att ha kläder på mig som jag inte tyckte var fina, så det var så här. Ja.
Mm. Vet du, vad har du planerat?
Jag har lite saker som jag inte får prata om som ligger i pipeline.
Musikgrejer.
Men sen vet jag inte. Jag ska avsluta den här turnén och sen så ska jag fundera på vad jag ska göra härnäst. Nu kliver jag in i ett sånt där osäkert period när jag inte vet om det kommer bli något mer någonsin.
Känns det jobbigt?
Ja, det är lite jobbigt. Jag tycker det är en svår tid nu i min bransch. Skivor har så oerhört kort brintid. Och jag jobbar alltid väldigt mycket med skiva. Det är lite nedslående det där att jag tycker att det, liksom, att det har så kort brintid. Alltså det har det även för mig. Jag älskar Spotify och jag hittar plattor som jag tycker, åh vilken klassiker det här är. Och sen så glömmer jag bort dem därför att jag har klickat mig vidare till nästa grej. Och så är det nog för de flesta nu.
Hur ska du då bli odödlig?
Det ska, sånt där ska man inte tänka på. Man ska, men jag vet helt enkelt inte vad jag ska göra härnäst. Tack och lov så har jag ju den här live-publiken och liksom någon form av förankring som live-artist. Jag kan åka runt ensam med en gitarr eller med en pianist som jag gör nu och spela. Och det kan jag göra oavsett om jag inte har en skiva ute.
Vill du rekommendera något? Jag har ju snott den frågan av podcasten Arthur.
Vi pratade om terapi förut.
Mm.
Ja, jag kan gå i terapi.
Mm.
Det är en bra investering i livskvalitet, och det är den bästa gåva du kan ge dina barn. Att inte bara föra vidare din arvssynd till nästa led, utan försöka göra upp med det.
Vem skulle du vilja höra en Värvet-intervju med?
Många. Kristina Lugn, Stina Nordenstam. Jag undrar lite vad Henrik Berggren i Broder Daniel går och tänker på nu för tiden. Jag har hört att han fortfarande bor hos sina föräldrar. Men han är intressant, tycker jag. Han skulle du gärna få prata med.
Mm. Ska vi hålla där då?
Ja.
Sen ska jag också bara tacka så hemskt mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Thomas Andersson Vi var det. Och den här turnén som han pratar om, den är ju i princip slut. Jag ser här att det finns ett datum kvar, och det är den 10/11. Då ska han spela på i Karlstad på någonting som heter Båten. Ja, för att hålla koll på Thomas så följ honom på Twitter. Andersson Vi heter han där. Och så finns han på thomasanderssonvi.com också. Nästa vecka kommer Carina Berg hit. Det var ett spännande möte, därför att jag berättade grejer för henne som jag inte alls hade tänkt berätta. Vi får se hur det klipps, men hon är på en intressant plats just nu. Hon ska byta jobb efter 7 år etc. Det kommer bli bra, tror jag. Jag hoppas jag. Lyssna snälla då. Och apropå lyssna på saker, Den blå hästen, det är en podcast som görs här också i Värvet-studion så att säga, av min fru och hennes pappa och mamma. Och den handlar om historia. Det är väldigt, väldigt härligt, om jag får säga det, som är lite partymålet. Lyssna gärna på Den blå hästen, den finns på iTunes eller denblahasten.livsyn.com. Så hörs vi om en vecka. Kram så länge.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit Musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.